och den kommer från Jesaja 61, vers 1-3. Och en del av det var ju det jag delade lite nu här innan. Men Jakob kommer få dela mer, jag ska inte gå in för mycket här. Men vi ska läsa texten tillsammans, jag kan läsa den. Herren Guds ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan, att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna, att förkunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla sörjande, att ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Och de ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Amen. Varsågod Jakob.
Gott. Mår ni bra? Är det så? Det är okej om inte man mår bra också. Man får vara här oavsett. Men jag hoppas att det känns gott att ändå vara här den här söndagen och fira gudstjänst med oss. Sa du något? Men du som har varit här de senaste veckorna, vilken resa vi har varit på tillsammans i den här serien där vi har fått lära känna skaparen genom sin skapelse. Vi har liksom talat om olika saker i skapelsen, vi har sett hur Gud har lagt ner liv och relationell potential i något så grundläggande, något så smutsigt och brunt som jord. Att till och med där ser vi spår av vem Gud är. Han skapar en skapande skapelse som liksom förnyar sig själv genom frukter som bär frön, som ger nytt liv. Gud, han har skapat en skapande skapelse. Och han har skapat en skapelse som inte bara är funktionell utan också är fylld av skönhet. En skapelse som ger oss mat och syre, men som också är vacker. Så vacker så att den ger liv till människans själ, som vi hörde om förra veckan. Och idag så ska vi knyta ihop den här serien som vi har kallat för det heliga i det vanliga. Och vi ska göra det genom att tala kring en av Bibelns, det finns många centrala bilder i Bibeln, men det vi ska tala om idag är verkligen en av Bibelns centrala bilder, både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Vi ska tala om något som har rötter i jorden. Vi ska tala om någonting som blommar. Vi ska tala om något som bär frukt med frön, som ger nytt liv. Vi ska tala om något som ger olja och som används från allt till att baka bröd, till att smörja kungar och som också används för sina helande och hälsosamma egenskaper. Vi ska tala om ett träd som anses vara näst intill odödligt, som har överlevt bränder, översvämningar, extrem torka och kyla, som även om stammen skadas och huggs ner så skjuter det nya skott ifrån roten. Vi ska tala om olivträdet. Och Bibeln använder bilden av olivträdet om och om igen. Och när jag har fått glädjen att zooma in i det här, också utifrån inte bara en teologisk synvinkel utan också från en biologisk synvinkel, så bara inser jag, wow, vilken fascinerande växt. Det är verkligen ingen slump att Bibeln talar om olivträdet på det sättet som den gör och hur det är en bild för dig och mig att förstå Gud och förstå oss själva. Så olivträdets biologi är fylld utav teologi. Vi kan förstå Gud och hans tanke. Och idag ska vi göra det här superenkelt. Vi ska zooma in på tre punkter där biologi och Bibeln möter varandra. Och min första punkt har jag kallat för roten som aldrig dör. Jag vet inte vad du har för relation till olivträd. En del har ju såna hemma. Och såklart är det ju så att olivträd kan dö. Det är möjligt. Men faktum är att när biologer talar om olivträd så säger de att olivträd tillhör funktionellt odödliga växter. Vilket innebär att ett olivträd har den typen av egenskaper som gör att biologer klassificerar det som en odödlig växt. Stammen kan ruttna bort. Det kan vara, men det var liksom länder där det har varit översvämningar liksom, och hela liksom olivträdsfält liksom dränks av översvämningar eller bränder som bara bränner ner alltihop och man tror att det är helt kört. Men roten och rotsystemet fortsätter att växa under ytan, fortsätter att leva. Och faktum är att under, lyssna nu, under årtusenden så kan rotsystemet där under fortsätta att leva och breda ut sig och skapa nya skott som skapar nya träd och nya växter, trots att allting verkar helt kört i det synliga. Ny stam och nytt liv från samma rot. Olivträdet fungerar så biologiskt att det förnyar sig själv inifrån och ut. Det pågår en förnyelse hela tiden i olivträdet som pågår inifrån och ut. Och biologer har sett, när de har tittat på olivträd som är 500 år gamla, så har man sett att cellerna i olivträdet är precis lika friska, precis lika fräscha som i en helt ny planta. Därför att det förnyar sig på ett helt annat sätt än vad vanliga träd gör. Inifrån och ut. Och det äldsta kända olivträdet är åtminstone 3000 år. 3000 år! Gammalt. Ni kan åka till Grekland och kolla på det. Det finns också gamla, jag har sett, varit i Israel och sett otroligt gamla olivträd. Man tror till och med att det kan vara upp mot 5000 år gamla olivträd som existerar. Är ni med mig? Alltså det här är ju helt otroligt. Kanske har du, men vi hade ett olivträd hemma som vi trodde var helt kört. Det här är ju helt livlöst, det är helt dött. Så ställde min fru Emily ute, jag tror jag är här tidigare på våren, och nu grönskar det igen. Kanske är det en erfarenhet av olivträd, de bara är ju hopplösa. Ja, de är lite hopplösa i kruka, för det är inte deras normala liksom, så de växer egentligen. Men även där, om det ser dött ut, så finns det ofta liv kvar i roten. Faktum är att jag läste att biologer tror att olivträd kan ha potential till odödlighet. Nu börjar vi närma oss någonting som är... What? Varför? Jo, därför att det har en förnyande kraft på insidan. Som förutsättningen är det rätta, så tror man att olivträd, om de skulle kunna fortsätta att förnya sig och bli hur gamla som helst. För de verkar sakna den här inbyggda klockan som det mesta har i naturen. Ett äppelträd blir 50-100 år ungefär. Sen så är det som att det liksom den inbyggda klockan säger att nu är det dags att liksom klappa igen och sluta bära frukt och det blir dåligt. Och så är det med de flesta växter, men inte med olivträd. Såklart kan yttre faktorer skada rötterna på ett sådant sätt så att ett olivträd ändå dör. Det hoppas jag att du är med på. Men ofta, kanske till och med oftast, så överlever, så finns det liv kvar i rotsystemet. Och där har olivträdet en unik förmåga att hämta liv där nere för att återskapa sig själv och förmera sig själv. Kan du se teologin i biologin? Redan här, vi har bara fått nosa på, man bara börjar berätta något, det här liksom grundläggande när man slår upp och läser om olivträdet. Så är det bara som att, wow, jag kan se Gud i skapelsen. försöka se Gud i det här enkla olivträdet. Spår av det eviga i ett enkelt träd. Jag tror också vi kan se något av Guds tanke för oss. Om du var vaksam så nämndes ett annat träd i Jesaja-texten som Hannes läste här innan predikan, nämligen terebinter. Och i dagens text så kallar Gud oss för rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans ära. Så uttrycker Jesaja det, att vi är rättfärdighetens terebinter. Och det intressanta är, det är inget träd man kanske känner till, men det intressanta är att terebinter är också ett sånt här träd. Inte exakt som olivträdet, men som har liknande unika egenskaper som olivträdet. Som har liksom likheter. Det är på samma sätt att det förnyar sig inifrån och ut. Och att det är ett extremt tåligt träd. Så det är som att liksom det finns en jämförelse här, terebint och olivträdet, som handlar om oss. Guds folk har överlevt förföljelse. Kyrkan har ett motstånd. Och än idag så försöker man i delar av världen att kväsa kyrkan, att stänga ner den, att stoppa den, att förbjuda den. Men det finns ingenting som har kunnat stoppa Kristi kyrka. Rättfärdighetens terebint och livträdet som blommar med liv ifrån Gud själv. Därför att hans liv bor i roten. Hur mörkt det än är behöver vi inte förfäras. Gud har koll på läget. Han har planterat någonting i världen, sin kyrka, som överlever översvämningar, som överlever bränder, som överlever förföljelse och motstånd. Det finns liv i roten. Inifrån och ut. Lovsångaren David, som har skrivit stora delar av Saltaren, han skriver i psalm 52, vers 10, så det är nästan som att han ropar ut i sången: men jag är som ett, kan ni gissa? Olivträd, bingo. Men jag är som ett olivträd som grönskar i Guds hus. För alltid och i evighet förtröstar jag på Guds nåd. Och här gör han det personligt. Vi har tidigare texter som talar mer om kollektivet, om Guds folk. Men här ropar David ut att även jag som individ, även vi som individer, vi är som olivträd som grönskar i Guds hus. Och vad säger den bilden oss? Några, säkerligen många saker, men jag tänkte lyfta fram två saker som det säger oss, att vi är som olivträd. Det pekar mot att vi har fått ett förnyande liv på vår insida. Som olivträdet som förnyar sig inifrån och ut. På samma sätt, oavsett hur det ser ut på utsidan för tillfället. Och men där kan vi befinna oss på massa olika platser i livet. Och man bara liksom, det ser inte mycket ut kan man tycka, när man tittar på sig själv. Och kanske till och med på den tro man bär. Och man bara, det ser inte mycket ut. Men då säger Paulus i andra Korinthierbrevet 4, vers 16. Att vi förnyas. Vår inre människa förnyas dagligen, skriver Paulus. Precis som olivträdet så finns det liv i våran insida. Som förnyar oss inifrån och ut. Även om det just nu ser lite torrt ut och grenarna hänger. Så dagligen, säger Paulus, så förnyas vår inre människa med liv ifrån roten. Ja, även om vi bryts ner, säger han. Och jag menar, det kom en gubbe till mig på gymmet idag på förmiddagen och så sa han till mig: hur gammal är du? Och jag visste att du var yngre än mig, sa han. Och du ska bara veta vad som händer vid 50, så han har gymmat och tränat hela sitt liv och så här, men du vet, det gör ont överallt, man känner inte igen sig själv. Och jag tycker det är någonstans här i texten, även om vår yttre människa bryts ner, för det är oundvikligt att så sker, det händer saker med våra kroppar som liksom bara sker. Och även också dagliga utmaningar som inte har så mycket med kroppen att göra, motstånd vi möter, utmaningar vi möter, i det kan vi veta att vi har blivit förenade med ett rotsystem som bär liv. Och kanske du behöver bli påmind om det idag. Det är inte upp till dig och din förmåga och din kraft. Och det här att vara kristen, det är inte heller upp till... Alltså, vi måste sluta lägga den bördan på oss själva. Vi har blivit förenade med Gud. Och hans liv förnyar oss inifrån och ut. Det är han som gör verket i dig. Det är han som verkar i dig med förnyelse. Du kan slappna av och vara som David. Jag är ett olivträd som grönskar i Herrens hus. Vilken underbar bekännelse. Tänk bara, skriv det på väggen, skriv det i taket. Så det första du ser när du vaknar på morgonen. Jag är ett olivträd som grönskar. Inte jag kan bli. Jag är. Och David han ropar ut för alltid i samma mening. För alltid och i evighet förtröstar jag på Guds nåd. För alltid, det kanske talar om nuet. Men så slänger han in också i evighet. Förtröstar jag på Guds nåd. Utifrån att jag är ett olivträd. Döden är inte slutet. Livet fortsätter i min förening med roten. En otrolig trygghet. Vi är förenade med Herren nu här i livet. Men också i evighet ska vi blomstra med Gud. Här och nu och i evighet. Och så är det också här och nu. Det är säsonger av grönska, säsonger av blommor, säsonger av att bära frukt. Predikaren säger det. Det finns olika typer av säsonger i livet. Livet är fullt av alla olika typer av säsonger. Det finns säsonger av grönska. Och att så nya frön omkring oss och så vidare. Det finns andra säsonger som är lite mer kämpiga. Men vi är olivträd som grönskar i Herrens hus. Och jag tänker att som hans barn, som lever i hans närhet, så finns det alltid någonting som grönskar. Det finns alltid någonting som bär frukt. Därför att vi är olivträd som grönskar i Herrens hus. Även när det känns, det är liksom så mycket tryck och press från olika håll eller vad det kan vara i livet och du känner liksom att... Det är någonting som grönskar. Vet du varför? Därför att du är förenad med roten som ger liv. Kanske också det är en påminnelse till någon. Kan Gud verkligen använda mig i den situation där jag är just nu i livet? Ja. Du har liv i dig. Du har liv i dig. Det finns någon kvist någonstans som grönskar. Och fler är på väg. Halleluja. Det är så här. Pingst. Halleluja. Förlåt för det, det var inte meningen. Bilden av oss som olivträd pekar också emot att vi har blivit förenade med roten. Med roten som aldrig dör. Paulus säger i Romarbrevet 11, vers 6. Om roten, han talar om olivträdet, om roten är helig så är också grenarna helig. Varför är du helig? Därför att han är helig. För att roten är helig. Det är så otroligt befriande. För dig som tänker, du borde ingenting. Du borde bara landa i att du har blivit förenad med roten. Och om roten är helig så är du helig. Har du sagt ett ja till Jesus, har du tagit emot honom i ditt liv, så är du helig för att han är helig. Och du bär frukt och du grönskar. Och vet du vad han säger i vers 18 sen också? Om roten är helig så är grenarna heliga. Och så hoppar vi till vers 18. Då säger han så här. Det är inte du som bär roten. Utan det är roten som bär dig. Är det du som bär tron? Ibland kan man känna att jag har belastning. Jag måste bära upp Gud här. Det är roten som bär grenen. Din renhet och din helighet är inte en frukt av din strävan, utan det är en verklighet av det liv som kommer ifrån honom. Du behöver inte bära honom, Du behöver inte bära att tro nog, att vara god nog, att vara kristen nog. Han bär dig. Du är likt ett olivträd som grönskar i Herrens hus. Du är förenad med livet som aldrig dör. Kommer två lite kortare punkter. Och punkt nummer två är att olivträdet bär frukt genom motstånd. Jag vet inte om du har en uteplats eller en trädgård och du kanske har börjat plantera eller göda gräsmattan eller vad man nu kan göra för någonting på våren. Och det är intressant att de flesta växter som finns vill ha massa gödning, de vill ha liksom en rik mylla. Man ska liksom på med massa härlig jord och med massa god näring och så vidare. Men det intressanta med olivträdet, det är att det vill hellre att du häller på grus och sand. Liksom det som man tänker, bara det här kan väl ingenting växa i. Ett olivträd vill hellre att du häller på grus än att du häller på jord. Det är som att olivträdet behöver tuffa förutsättningar för att bära frukt. Det kan nästan vara provocerande att läsa i Jakobs brev. När Jakob säger han inleder hela brevet med att säga: var bara glada, mina syskon, när ni får gå igenom alla slags prövningar. Det är ju inte kanske den första responsen man har när man möter prövningar: var bara glada. Vad är det med dig, Jakob? Hur kan du säga så? Men jag tror att många av oss har gjort just den erfarenheten att vi ofta växer mer i livets tuffa säsonger än när allting bara är lätt. Var glada, för när tron prövas så växer också er uthållighet, skriver Jakob. Det sker någonting när livet är tufft. Såklart så söker vi inte prövningar och jobbiga tider för, liksom, för den sakens skull. Och ibland är det ju till och med så att man undrar: Gud, vad håller du på med? Varför, liksom, varför den här säsongen? Och varför är det så här tufft? Och varför sker det här? Och svaret är ju såklart inte bara rakt ut att men det är för att Gud vill att du ska prövas, så att du ska bli uthållig. Så enkelt är det ju inte. Men det är däremot sant att genom de säsongerna så sker en tillväxt. Då sker någonting i våra liv, det är någonting som växer och våran tro får liksom växa sig djupare och starkare. Det är för att det är vad Jakob säger sker. Genom prövningen så växer eran tro sig uthållig. Och det är intressant att tillbaka till olivträdet. Att när olivträdet utsätts för prövning, när det utsätts för mycket kyla, eller om torka kommer, eller liksom andra saker sker liksom som hotar olivträdet, då sker någonting fascinerande med trädet. Att då slutar det och växa på ovansidan. Och så lägger det all sin kraft att växa under jord. Det här är biologi. När det är tufft för trädet där uppe, då växer dess rötter sig djupare. Ibland så har du och jag säsonger då vi behöver se att också tillväxt i rotsystemet är sann och verklig tillväxt. Och det här tror jag är till en eller flera här inne. Du måste kunna stanna kvar i det och vila i det. Ibland är det inte tid för tillväxt över ytan. Ibland är det faktiskt helt okej att säga: Herre, nu orkar jag inte mer än att bara du får växa mina rötter djupare. Jag kan inte producera någonting. Jag kan inte leverera någonting. Jag orkar inte det, jag orkar inte det. Ibland är det bästa du kan göra att bara vända dig till Herren och säga: okej, jag ger upp allt det där. Men Herre, låt mina rötter få växa sig djupare i dig. Inte heller kyrkan får bli en sån sak där man känner att det krävs att man levererar. Såklart så vill vi tjäna tillsammans, vi vill vara med, det finns en glädje i det. Men det är okej ibland. när det är en sån säsong. Att bara förlåta rötterna växa sig djupa. Profeten Jeremia, han säger att den som förtröstar på Herren, hon är som ett träd planterat vid vatten som inte fruktar när hetta kommer utan sträcker sina rötter mot bäcken. Precis som olivträdet, när hetta kommer sträcker sig rötterna mot bäcken. Är du i en sån här säsong så vill jag säga till dig att Gud har inte övergett dig. Lägg märke till texten att när hetta kommer, inte om hetta kommer. När det kommer för oss alla. Bort med kraven och bara Herre, nu vill jag bara vara. Och rötterna får söka sig djupare i källan. Ibland känns det långsamt. Det är också sant om olivträd, de växer grymt långsamt. Men det växer. Och det lever. Livet söker sig mot källan. Lita på att där du är i ditt liv så finns det grönska, det finns tillväxt, det finns rötter som växer djupare i Gud. Och sista punkten. Att olivträd är ofta en rot men många stammar. Bibeln beskriver Guds folk som ett olivträd. Och det fascinerande med det är att ett olivträd är nästan aldrig bara ett träd. Det du ser från liksom ytan är ofta en stam som kommer upp, men under så utbreder sig ett nätverk av rotsystem. Där samma rot kan liksom skjuta upp en hel skog eller på sig, utav träd. Och det här kan pågå. Århundrade ut, århundrade in, samma rot. Under jorden hänger träden ihop. Och då blir det så intressant när Paulus säger i Romarbrevet vers 11-17 att du är som en vild olivkvist som har blivit inympad och fått del av det äkta olivträdets rot. Du har fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, står det till och med. Att jag har fått del av äkta olivträdets näringsrika rot. Du och jag, vi hänger samman. Vi är en del av samma rot. Vi är träd i Herrens trädgård som grönskar, men vi är en del av samma rotsystem. Och vi delar samma kallelse, och det är att bära frukt för världen. Men vi delar inte bara samma kallelse, vi delar också samma näring. Vi får näring ifrån rotsystemet. Det finns så mycket vi hade kunnat tala om. Vi hade kunnat tala om Getsemane också här idag. Vet du vad Getsemane betyder? Det betyder olivpressen. Det var där Jesus pressades för din och min skull. För att vi skulle få liv. Och för att vi skulle få del av den helige ande. Olivpressen gav olivolja. Och i Bibeln är olivolja en central bild för den helige ande. Och Hannes läste här i början texten från Jesaja. Där det står att Jesus har blivit smord av den helige ande. Men det står också hur han smörjer oss med samma olja. Med glädjens olja. Så han delar med sig av denna olja. Vi alla blivit döpta till en och samma ande för att höra till en och samma kropp eller en och samma rot för att använda dagens bild. Och vad har det här med näring att göra då? Att vi har fått del av samma näringsrika rot? Jag tror att den helige ande, olivoljan, är den näring som du och jag har fått del av. Den helige andes näring flödar igenom dig. Precis på samma sätt som trädet får del av näring ifrån roten så får vi del av den näring som kommer från Jesus Kristus. Den som han var smord med har vi blivit smorda med. Vi får liv ifrån honom. Samma rot som gör oss till samma kropp så att anden kan strömma genom hela sin kyrka. Vi är ett olivträd. Vilken vacker bild av enhet. Vi har stöd i varandra, men vi har också liv ifrån den näring som kommer ifrån roten. Och dagens predikan landar nu precis där den började. När Jesus ropar ut vad jag tror är innebörden av den här näringen. Anden och anden som verkar i oss. Herrens ande har smort mig att förkunna ett glädjens budskap för att förbinda de som har ett förkrossat hjärta. Att komma med frihet för de fångna, med nåd och tröst för dem som sörjer och att smörja den som är modfälld med glädjens olja. Och det sker inte genom din och min prestation, utan genom den näring som kommer ifrån rotsystemet. Jesus Kristus är våran rot, den vi är sammankopplade i, och han lever i sin kyrka så att vi kan få bära frukt för världens skull. Amen.